Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podcast med Liv Sviski och Lars Klintvall. Hej Liv!
Hej Lars!
Och idag ska vi prata om en ny bok som handlar om rädslor som du har skrivit. Berätta!
Ja, men det stämmer. Jag har skrivit en barnbok som handlar om rädslor. Den heter Rädd och kommer ut i april i år. Jag tänker att vi idag ändå kanske kan inte bara prata om rädsla utan om känslor överhuvudtaget och så att kommunicera det med barn och så. Men ja, det finns en bok.
Men då, vi har ju pratat om rädslor och ångest. Det handlar ju varannat avsnitt om typ, om olika varianter. Men då är det ju mer liksom kopplat till specifika diagnoser. Att man är rädd för att kräkas eller man är rädd för sociala situationer eller man är rädd för panik, vad det nu kan vara. Men det ska vi inte prata om nu. Nu ska vi hålla oss lite mer allmänt, eller hur?
Ja, exakt.
Ja, men okej. Okay. Berätta om rädslor. Det är ju någonting som vi alla känner då och då. Eller så här, berätta om känslor, så ska jag säga. För det finns ju fler än rädslor. Varför har vi känslor överhuvudtaget?
Alltså det finns ju som sagt många känslor. Och det är lite olika hur många man... Alltså olika forskare har väl lite olika idéer om hur många känslor man har. Ibland pratar man om grundaffekter eller grundkänslor och så, att det skulle vara 7 stycken, men vissa menar att det kanske är 10 och så. Men man kan ju säga att det är ju till exempel då såklart rädsla, men sen är det ju också ilska, sorg och glädje, avsky, skam. Så vi har ju rätt många olika känslor. Sen pratar ju vi i det vardagliga språket om en massa olika nyanser av de här också. Vi kanske inte alltid bara säger ilska, utan vi säger arg, sur, förbannad, irriterad och liksom. Men de skulle man egentligen kunna dra ihop kanske till någon slags grundkänsla av ilska. Och känslor är ju som någon slags, nästan som ett kodspråk som vi har. Det är liksom som ett sätt för oss att väldigt snabbt förstå vår omvärld. Om vi känner någonting väldigt starkt så ger det oss en massa information. Blir man väldigt snabbt, eller blir väldigt rädd, så är det som att vi väldigt snabbt får till oss en massa information om här finns ett hot, se upp, passa dig, ta dig härifrån, gör något liksom. Sen om det verkligen är snabbare än andra sätt att ta in information, jag vet inte. Men man tror att det är den funktionen känslor har, liksom, att det är som en snabb sån där... Vi läser av om världen och så reagerar vi på väldigt många sätt. Och då tar vi in informationen snabbt. För känslor har ju väldigt mycket kroppsliga uttryck. Alltså till varje känsla så är ju hela kroppen påkopplad. Är man arg så är man ofta spänd eller varm eller liksom får hjärtklappning eller så. Och rädsla, det har vi också som sagt pratat mycket om, hur mycket kroppen sätter igång då. Och är man glad, ja, då kanske man känner sig lite sådär liksom upplyft och sprudlande liksom, och man börjar skratta. Och det är så mycket som hänger ihop med en känsla. Så det blir en väldigt tydlig signal om att nu händer det grejer.
Vad tänker du, att varför är det viktigt att lära barn om det här då? Det här låter ju som intressant kuriosa, men behöver barn veta något om det här?
Även de kanske inte behöver veta teorin, men jag tänker ju att vi i dagens samhälle också pratar mycket om hur viktigt det är att barn förstår både sina egna och andras känslor. Och att det är ett sätt att liksom förstå sig själv, förstå sin omgivning, ta hand om sig själv och andra. Alltså det är liksom, om vi har en god förståelse och tillåtelse till känslor, så blir vi, det låter ju lite flummigt, men det är som att vi blir helare liksom. Alltså vi blir mer kompletta, och det tänker jag ändå gör att vi har lättare att samverka och vara delaktiga i samhället och liksom.
Nej, vadå helare? För att vi inte undviker dem, eller för att vi blir mer självmedvetna?
Jag tänker, ja, både och tänker jag. Alltså om man, för det finns ju, vi har ju en syn på känslor som att det finns vissa känslor som är bra och vissa som är mindre bra. Att vara rädd är inte så bra. Det har ju kanske framförallt tidigare, men i viss mån fortfarande ganska mycket skamstämpel på sig. Och uttryck för ilska är ju ofta väldigt kulturellt betingade. Där man väl ändå kan säga att i Sverige så är det ganska, det anses bättre att vara en lugn, kontrollerad person som inte blir arg, i synnerhet inte på något okontrollerat sätt liksom, eller i fel situationer. Och i andra länder så kanske det som vi kallar ilskeutbrott, kanske de bara ser som typ en liten, ja, uttryck för en liten harkling liksom.
Ja, och liksom att man står upp för sin sak och faktiskt insisterar på någonting, eller liksom står upp för sin rätt och sånt.
Precis, och det är liksom inte en aggressiv handling, utan det är bara en självklarhet att nu gjorde du fel och jag gjorde rätt, och då talar jag om det, och så är det inte mer med det. Medan vi i Sverige kanske vi skulle tycka att oj, det där, nu blev det lite aggressivt och hotfullt här.
Ballade ur.
Ja. Ja, men lite så. Och jag tänker liksom att det här att inte skamma några känslor, utan faktiskt liksom se att alla känslor är okej, och att man får ha alla sina känslor. Och sen får man ju inte bete sig hur som helst bara för att man har en känsla. Men att man får ha alla sina känslor, det tror jag är viktigt för att vi ska liksom, jag tror att det bidrar till välmående, att man känner sig trygg med sig själv. Och då också har lättare att liksom vara en schysst kompis, vara förstående mot andra. Och också stå upp för sina egna behov. Om jag känner alla mina känslor och står för alla, så kan jag också säga ifrån, nej men det där, du får inte göra så. Ja, det där gör mig ledsen, eller det där känns inte schysst eller så. Men om man börjar sätta sina egna känslor, då tror jag inte heller att man vågar stå upp för dem gentemot andra och säga. Då kanske man liksom, nej, det är nog bara jag som är fjantig som blev ledsen för det där. Och typiskt mig att vara överkänslig. Och så kanske man blir påkörd. Eller liksom.
Men och genomgående tänker jag, över många avsnitt som vi har gjort, är väl ändå att problemet är att folk hanterar de här känslorna på lite knäppa sätt. Eller att barn inte står ut med att det gör, någonting gör ont, eller att någonting är läskigt, eller att man blir illamående, eller att man är avundsjuk, och så måste man undvika saker för att inte hamna i de situationerna. Och att det är det som är problemet, ofta.
Ja, för att precis, alltså det här, att stänga av känslor, jag tror inte att vi riktigt kan stänga av känslor, men vi kan ju på något sätt liksom, ja, men undvika dem och förminska dem och ignorera dem och liksom på det sättet.
Försöka stänga av dem.
Ja, exakt. Och då blir det ju problem. Och det kan ju, mycket av det tänker jag handla just om att man kanske skäms över dem. Eller att man blir rädd för känslorna i sig.
Men vad tänker du, att det här är liksom någonting som har ändrats i samhället? Att vår syn på känslor?
Ja, men det tror jag att det har gjort. Jag vågar inte säga något sånt där säkert om det. Men jag tänker att det är så väldigt kulturellt. Och jag tänker att ja, men liksom några generationer tillbaka tror jag. Om man bara titta på könsaspekten. Så liksom att pojkar gråter inte. Det tror jag var mycket vanligare att man sa till barn förr i tiden än nu. Även om det fortfarande lever kvar i viss mån. Men jag tänker att så här, killar som växte upp på typ 40-50-talet. Jag tror inte att det var liksom helt okej att gråta då. Utan det var liksom mesigt och fjantigt och skärpt det och var en kar och liksom. Medans ju, och det ser vi också i forskningen, att till exempel ångeststörningar är ju mycket vanligare hos flickor och kvinnor. Och det tror man ju också är väldigt mycket kulturellt. Att liksom en tjej som är rädd för möss, hon kan hoppa upp på en stol och skrika och pipa och liksom, det är okej. Okay. En kille som skulle göra så skulle inte vara okej, okay, vilket tvingar killar att utsätta sig för sånt som de kanske är rädda för. Och utsätter man sig så blir man mindre rädd. Så att liksom, så jag tänker att tidsaspekten i den kulturella aspekten har betydelse.
Men att ens prata med barn om känslor. Den här boken som du har skrivit, hade den funnits för 30 år sedan, tror du?
Ja, intressant. Kanske 30 år sedan, men kanske inte 60-70 år sedan.
Just det.
Det kan man väl tänka sig. Att man liksom, ja, men inte har gett det här så stor betydelse och så på det sättet. Och att man på något sätt också har kanske tänkt, och med, jag menar, så som vi ofta pratar med flickor är bättre på sånt här. Ja, handlar inte det bara om att med flickor har man pratat om sånt här? Flickor har varit i sammanhang där det har pratats om sånt och pojkar har inte varit det på samma sätt. Och det är de här könsstereotypierna liksom som speglar sig i det.
Mm. Tjejer är ju bra på att prata om saker generellt, inte bara om känslor i och för sig.
Alltså, gillar också väl.
Men när man är unglig menar jag bara. Men är det inte, kan det inte vara, det här är ett sidospår, förlåt. Men är det inte litet en backlash från att vi tidigare var så otroligt så här, kanske för 10 år sedan, det här när positiv psykologi kom och så här, man ska liksom, det är alla dåliga, man ska vara lycklig, alla negativa känslor måste vi liksom få bort så mycket som möjligt. Jag tycker att Insidan ut är en sån bra illustration på det, den här filmen.
Mm, verkligen.
Att den här liksom, att alla, man ska vara så glad och peppig hela tiden.
Ja.
Och att det där inte funkar, att vi liksom, med lite mer acceptance and commitment therapy också, att man är tillbaka till så här, nej, man måste känna alla känslor. Målet kan inte vara att du ska vara lycklig hela tiden.
Mm.
Att det var liksom en period där vi pratade om, som psykologer pratade om, att målet var att man skulle vara glad och man ska liksom ordna sitt liv så man aldrig behöver vara ledsen eller trött eller sånt där.
Just det.
Och nu är vi liksom mer accepterande.
Mm, ja, sant.
Kanske, ingen aning. Mm. Spekulation. Men, ja. Men hur är det med det? Men tycker du att alla känslor är okej då? Eller är det känslor som inte är det?
Alltså jag tänker att alla känslor är okej. Och att det måste vara så att vi, alltså det nästan så, om inte alla känslor var okej, det skulle typ vara som att alla kroppsdelar inte är okej. Liksom vi har dem. Det skulle, alltså sen kan man ju tycka att vissa är kanske är roligare än andra eller så, och man kan ju såklart ha personliga liksom erfarenheter som påverkar en och styr vad man gillar mer eller så, men i grunden så är det här är någonting vi människor har. Och då är det, tycker jag, okej. Okay.
Men så. Vilka känslor är det folk har absolut svårast för? Som man tycker är pinsammast? Avundsjuka?
Ja, fast jag skulle säga ändå rädsla. Jag tror att jag tänker att avundsjuka är ändå sånt som man pratar ganska mycket om. I synnerhet i den liksom, svartsjuke-varianten. Alltså man kan skämmas över det, men det är ju ändå någonting som alla känner till. Och det pratar, och det skrivs hur mycket böcker som helst, det gör så mycket tv som helst, det liksom... Medan rädsla tänker jag att många faktiskt skäms över att de är rädda, har ångestproblem och så. Alltså bara det, liksom hur mycket vi, hur ovanligt, hur många som inte vet hur vanligt det är med olika ångeststörningar. Mm. Och att det är så många barn som sitter med ångeststörningar och inte vågar berätta det för någon. Och faktiskt liksom delar den upplevelsen med så många. Om de hade vågat säga det, hade de fått veta att, ja, så känner jag också. Eller så kände jag förut eller så. Så jag tänker att den är rätt skammad.
Mm. Det är bara vi som pratar om det konstant.
Ja, men vi gör det hela tiden. Men det är ju inte så här jättemånga andra kanske som gör det.
Nej, okej, det är sant. Okej.
Även om jag tror att det händer jättemycket där också. Det är liksom... Det händer, alltså, skammen kring det minskar ju och tabut och så.
Mm. Mm.
Men den har ju funnits ett tag.
Vill du säga någonting om... Eftersom du har skrivit en bok om det. Hur man pratar med barn... Om känslor rent konkret?
Ja, men jag tänker ju egentligen att det kan man göra på olika sätt. Men att en bok faktiskt är en bra grund. Därför att man ju när man läser också kan prata om vad man läser. Alltså fråga barnet, men känner du igen det här? Hur brukar det vara för dig? Och också berätta om sig själv. Och det tror jag också är superviktigt att vuxna gör. Att vuxna modellerar både att visa känslor. Det har ju vi pratat om i vårt avsnitt som handlar om att vara arg som förälder. Att det också är viktigt att vuxna modellerar för barn hur känslor ser ut. Att det är okej att ha dem. Att det är okej att prata om dem. Och en bok kan liksom vara en ingång till det. Jag tänker också att titta på film kan också vara en ingång till det. Den här filmen som du nämnde, Insidan ut, är ju helt ljuvlig. Och den är också superbra tillfälle att just prata om alla olika känslor. Och hur de mixar ihop sig sen med varandra. Och liksom.
Mm.
Titta på, alltså prata om det i sammanhang när saker uppstår liksom. Kanske blir någon konflikt som barnet hamnar i. Då kan man också prata om vad kände du då? Vad tror du den andra kände? Och på det sättet också öva barn i att ta andras perspektiv.
Mm. Vissa vad barn tror du hon kände när det här hände?
Just exakt. För vissa barn är det jätteenkelt. För vissa barn är det jättesvårt. Och då blir ju det en träning att prata om det på det sättet.
Mm. Där finns ju liksom strukturerade träningsprogram för barn med autism när man övar på det där. Så här, just det. Om det här hände, hur tror du att hon skulle känna då? Så här, det är ju så perspektivtagande såklart också. Och att man övar på att sätta ord, övar på våra ord för känslorna.
Just det. Ja, jag tänker att det är väldigt bra sätt att göra det och viktigt. Och sen, jag menar, om man har ett barn som fattar det här och tycker det här är superenkelt, ja, då kanske inte det är en så stor grej liksom. Men det märker man ju kanske om man tar upp ämnet lite.
Mm.
Sen tänker jag att man också kan fundera lite på när och var och hur man pratar med barn. Alltså barn som tycker det är svårt. En del barn, och ganska många föräldrar tycker jag också, säger att det är lättast att prata i bilen.
Mm.
Och det brukar vara det där liksom, man sitter sida vid sida, man tittar inte på varandra, man tittar liksom, och framförallt den vuxna då har fokus på vägen. Och man, man gör något annat under tiden. Så det är ju så här knep som funkar för många.
Mm.
Men det kan ju gärna andra saker, man, som kanske tar den där praten, inte sådär, nu ska du och jag sätta oss ner och prata djupt om det här, utan mer sådär.
Med varsin
man
är kopp och, te.
Ja, exakt. Helt utan press eller tryck eller någonting sånt. Men kanske när man typ, vet jag, står och lagar mat ihop eller bakar eller någonting, så kan man passa på att prata. Eller ute på en promenad på väg någonstans, på väg till skolan eller så. Så att man kanske liksom inte gör det så svårt.
Ja, precis. För det finns väl tillfällen när det inte är superbra timing att prata om känslor. Typ exakt när man ska sova. Det är väl ett klassiskt tillfälle där det uppstår sådana situationer, men det kanske inte är jättebra timing.
Precis.
Alltså för att det krockar med att man ska sova.
Och att man är trött.
Och
därmed
trött,
också kanske lite extra känslig. Alltså det är ju helt okej på kvällen kanske prata om liksom vad har varit roligt idag eller sådär. Men att just då prata om att man är rädd för att farmor ska dö. Det kanske inte är bästa tajmingen. För att det liksom, barnet är trött, kanske lite extra känsligt. Liksom, och ja, nära till allt som är jobbigt på något sätt liksom. Och längre ifrån kanske lite mera, ja, men distans och så.
Mm.
Och sen så precis, blir man superledsen eller jätterädd eller så på kvällen, då kanske man inte somnar så snabbt.
Mm. Men och den andra änden är ju att prata med barn om känslor när de är i känslan, alltså passa på när situationen uppstår. Är det smart eller inte smart?
Men jag tänker att det är både och, beroende lite på en kombination av vilken känsla det är och vilket sammanhang man är i. Alltså, jag menar, om ett barn blir superglad för något, då skulle man inte säga, nu vill jag prata med dig om glädje. Utan då låter man ju faktiskt barnet liksom uppleva det här och njuta av det. Vi kan prata efteråt om hur kul det var. Om ett barn är väldigt rädd för någonting, och man då kan nå fram och prata om det, då kan det vara ganska bra, för det kan vara väldigt lugnande för barnet och hjälpa barnet att just få en distans till rädslan.
Mm, så här känns det i kroppen ibland, och allt det där. Ja.
Exakt, men vissa barn som är, liksom, är rädslan väldigt stark, så kanske man nästan inte får kontakt med barnet, så det går inte.
Mm, eller man är arg, ju supersvårt att prata om att man är arg.
Ja, exakt. Precis, och i synnerhet om man dessutom själv också är arg.
Mm,
så är kanske liksom, när båda är arga, inte det bästa stunden att verkligen säga, nu ska vi försöka förstå vad det är vi känner. Utan då är det kanske bättre att vänta tills man har coolat ner sig.
Tror du att man kan prata om känslor för mycket? Att liksom, dels kan man göra liksom att som barn, att man är så här, åh gud vad tjatig du är, jag vill inte prata om det där.
Ja.
På det sättet att man liksom inte synkar in med barnet, så att man blir tjatig och det funkar inte för barnet inte är intresserad. Då har man ju bara tajmat det fel kanske. Men tror du att det finns risk att man liksom pratar för mycket? Att man utvärderar situationer hela tiden? Var det kul? Var det inte kul? Är du lycklig? Är du lycklig nu? Tycker du att det är kul just nu? Tycker du att det här barnkalaset är roligt? Förstår du vad jag menar? Det måste ju finnas risk att man liksom snackar sönder saker med det här.
Ja, alltså dels så tänker jag att det kan finnas risken, som vi ju ser ibland för barn som är rädda och oroliga, att de hamnar i något som snarast ältande och också söker väldigt mycket försäkringar. Är det här farligt? Jag är rädd nu och liksom, och då vill att föräldrarna ska säga, det är ingen fara, att ha det lugnt. Det blir ett problem därför att då liksom barnet då inte lär sig att hantera och stå ut med sin rädsla, utan är ständigt i någon slags flykt.
Mm.
Men och sen det du är inne på, jag tror absolut, alltså jag tänker så i alla fall, att det skulle kunna bli problem, för att det också blir något så här, att inte vara i känslan utan att
prata
gå ut. Ja, exakt. Och att man då så här, är du lycklig nu? Ja, nu när du frågar så känns det, vet jag inte riktigt liksom.
Då börjar man börja utvärdera du? Den så kanske man inte är det. Nej, precis. Ja, det är väl ingen som pratar med barn om att man är lycklig i och för sig. Men om man har kul eller inte. Man är på Gröna Lund och börjar fundera på, är det här riktigt kul? Är det här en tia verkligen nu?
Det känns som att det skulle kunna bli problematiskt.
Och jag antar att man skulle kunna prata för mycket om andras känslor. Att ett barn också kan hamna i att man hela tiden funderar över, vad är en bra kompis? Mm. Blev hon ledsen? Blev hon ledsen? Jo, det blev han arg nu när jag sa sådär.
Ja.
Att man kanske inte alltid då ska gå in i de diskussionerna om ett barn, som du säger, ältar liksom känslor, andras känslor.
Just det. Och även om man som, alltså vissa barn kan ju faktiskt hamna i det gentemot sina föräldrar. Är du glad nu mamma, eller går det bra nu mamma? Mm. Är det här okej? Okay? Liksom att de inte vill vara till besvär för sina föräldrar. Och det kan ju vara av både helt påhittade skäl och kanske för att man har föräldrar som har mått dåligt eller så, som man har sett att liksom, ja, behöver stöd eller så. Men därför liksom barnet går in och tar ett för stort ansvar. Och att då liksom egentligen inte är de riktigt, att barnet inte riktigt är i sina känslor då, utan det snarare är någon slags omhändertagande funktion.
Mm, just det. Och då kan det vara att man kanske inte, att man inte går in i de diskussionerna helt enkelt.
Nej, precis, och inte förstärka det.
Mm. Men om man nu liksom övar på att prata om känslor och så här, tänker du att man också ska prata om hur man förändrar känslor?
Ja, alltså känslor som blir problematiska kan man ju behöva. Känslan i sig kan vi kanske inte förändra. Man kanske inte ändrar, liksom man slutar, alltså en rädsla är en rädsla liksom. Men det är klart att vi kan lära oss att förändra hur vi hanterar känslor. Som, där ju rädsla kanske ändå är ett väldigt viktigt exempel. Alltså när rädslan blir ett hinder, då behöver man lära sig att hantera rädslan på ett nytt sätt. Som vi har pratat om i alla massor med avsnitt. Och även ilska. Alltså om man ändrar ju inte på känslan ilska nödvändigtvis. Men man kanske faktiskt måste titta på liksom, hur beter man sig när man är arg. För att man får vara väldigt arg, men det gör inte att man till exempel får slåss eller säga elaka saker eller ta sönder grejer eller så. Utan det liksom, och det kan man ju behöva jobba med. Sen vi som KBT-are tänker ju ändå att man inte, alltså när vi försöker initiera en förändring, då är det ju mycket så att vi tänker att vi kan förändra beteenden. Och då kommer även tankar och känslor att förändras. Alltså börjar man göra det man är rädd för och gör det väldigt många gånger, så har man ju inte förändrat känslan rädsla i grunden. Men den dyker upp mindre ofta.
Ja, och det, är inte det där en sens moral eller liksom en erfarenhet som man vill att barn ska dra? Att de märker att så här, man är inte ett offer för känslan, utan man kan också påverka situationerna och man kan påverka vad man gör när de kommer och sånt där. Det är liksom inte något som bara väller över en, utan man har en del i att liksom påverka den. Det måste väl vara en viktig erfarenhet.
Ja, alltså verkligen. Och där tänker jag också just kring ledsenhet, där vi också vet i behandlingen att behandlingen går ut på att börja göra saker fast man är ledsen och egentligen kanske mest vill dra sig undan och säga nej till allting och så. Men där mycket av behandlingen går ut på att liksom gå emot det och göra saker ändå. För då kanske ledsenheten kanske är kvar ett tag, men det börjar komma in andra grejer också som är roliga och som är spännande och intressanta och så.
Mm. Mm.
Så att, ja men absolut. Ja, jag håller med.
Berätta om boken. Var hittar man den om man vill köpa den?
Den är utgiven på ett förlag som heter Hegas och den säljs framförallt, tror jag, i internetbokhandeln. Jag tror inte den kommer säljas i fysisk bokhandel, men via de stora internetbokhandlarna kan man köpa den.
Mm. Och vi lägger en länk i avsnittsbeskrivningen såklart.
Ja, det kan vi göra, absolut.
Tack så mycket, Liv.
Tack.
Tack ni som lyssnade. Barnpsykologerna finns på Facebook, där heter vi Barnpsykologerna, och på Instagram, där heter vi Barnpsykologerna_podd. Hej då!
Yes. Hej då!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus,
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.